Nu ska vi hoppa in i Bibeln. Och det verkar som att jag har fastnat i Gamla Testamentet. Jag ska försöka komma ur därifrån snart. Men det finns så mycket spännande i Gamla Testamentet. Och jag älskar Jesus. Det är min ledare, min förebild, min herre, min konung och allting sånt. Och jag älskar att läsa och studera om Jesus. Och nu så ska jag... Eller vi ska tillsammans betrakta en av de största förebilderna till Jesus. Alltså inte Jesus förebild, utan en, vad ska man säga, en föregångare till Jesus. Vi får se om ni märker några såna här detaljer i den här personens liv som är slående likt det som Jesus sen gick igenom. Josef, det är många kapitel i första Mosebok. Med början i kapitel 37 och så håller på ända till kapitel 50. Vi ska inte gå igenom alla kapitel och alla verser, utan jag ska små hopp in i texten på vissa avgörande ställen för att försöka få med berättelsen om Josef. Och själva poängen med hans liv, eller vad man ska kalla det. Och den börjar faktiskt i att Gud har en plan för Israel. Landet, nationen Israel. Gud vill göra en nation som ska vara ett ljus för världen. Som andra folk kan komma till och få möta Gud i templet, till exempel i Jerusalem. Det är liksom Guds plan. Och på längre sikt så vill han ha ett folk där Messias kan komma ur. Är ni med? Det är liksom Guds långsiktiga plan med Israel. Men när vi möter Josef i bibelberättelsen här så ser den planen ut att gå ganska dåligt. Därför att det är ju Jakob, alltså Josefs pappa, som senare, eller som också fick namnet Israel. Det är ju den här familjen som liksom blir grunden till Israel. Ni vet, Jakob blir urfadern och bröderna till Josef, alla de blir ju stamfäder till de olika stammarna i Israel. Judas stam, Efraim, Ruben, Simeon, ni vet, Levi, alla de här. Det är ju Jakobs söner. Men det börjar väldigt dåligt. Det ser mörkt ut därför att de lever alltså i Kanans land, ni vet. Och de har redan börjat beblanda sig med avgudadyrkande folk runt omkring. Juda till exempel, han tar sig en avgudadyrkande hustru. Och han gifter bort sina söner med kananéer. Det verkar alltså se mörkt ut för den här planen som Gud har med Israel. Hur ska vi göra, tänker Gud kanske. Hur ska vi säkerställa att Israel får bli en stark nation, en nation som bevarar heligheten, som inte beblandar sig med avgudadyrkande folk och därmed liksom börjar också dyrka deras avgudar. Hur ska vi säkerställa det? Guds lösning är att han måste flytta hela Israel till ett ställe där de är isolerade. Där de kan få leva för sig själva utan att riskera att ta sig an de andra folkens avgudar. Och frågan som jag vill ställa till er nu, det är: vem ska leda detta projekt? Vem ska bli den starka ledaren för detta uttåg ur Kanans land egentligen? Vem ska, ni förstår vad jag menar? Vem ska Gud kalla? Vem ska Gud utrusta med gåvor? Vem ska Gud lära att bli en ledare för Guds folk? Och det är där vi möter Josef. Vi hoppar in i första Mosebok, kapitel 37 och vers 2. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bilja och Silpa, sin fars hustrur. Och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner, eftersom han hade fött honom på sin ålderdom. Och han lät göra en hel lång livklädnad åt honom. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder, hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Josef hade en dröm som han talade om för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mer. Han sa till dem: "Hör vilken dröm jag har haft. Vi band kärvar på åken. Då reste sig min kärve upp och blev stående, och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve." Men hans bröder sa till honom: "Skulle du bli vår kung och härska över oss?" Och de hatade honom ännu mer för hans drömmars skull och för det han hade sagt. Okej. Josef är 17 år. Det är då vi kommer in. Det är då vi möter honom i den här bibelberättelsen. Han är en tonåring. Och det märker vi ganska tydligt. Han är kaxig. Och han lever i en dysfunktionell familj, skulle jag vilja påstå. Det här är, man ofta så glorifierar vi de bibliska personerna. Men här ser vi att det här var en familj som kanske inte riktigt funkade som den borde. Pappa Jakob, han förfördelar en av sina söner. Han älskar en av dem lite mer. Och han verkar inte vara speciellt, han gör det inte i skymundan liksom, utan han gör det helt öppet. Och Josef, han verkar liksom ta sig av det där, liksom, han verkar glad över att hans pappa älskar honom lite extra. Och han verkar liksom vara kaxig över det nästan. Och sen när Gud då ger honom den här drömmen, då är han tydlig med att berätta den för sina bröder, att jag ska bli er ledare, minsann. Och Josef är inte den äldste brodern, det är Ruben. Så han liksom tar sig plats som han kanske inte borde ha. Enligt de andra bröderna i alla fall. Men trots familjen annorlunda här, så har Gud en plan. Gud har utvalt Josef. Gud har gett Josef en kallelse. Det är Josef som ska bli ledaren för Israel. Jag har valt ut tre stycken kon här. Det första är kallelse. Josef har fått en kallelse. Josef har fått karisma. Och inte i ordets vanliga bemärkelse, karisma, att man är karismatisk. Utan ordet karisma betyder, det kommer ursprungligen från det som vi översätter till nådegåvor. Alltså andliga gåvor. Josef har fått andliga gåvor av Gud. Men frågan är om Josef har fått en god karaktär. Det tredje kåt. Gud har utrustat Josef med en kallelse, karisma. Men han verkar inte ha begåvats med någon fin karaktär. Som att han tar åt sig äran själv. Jag ska minsann bli en ledare. Han skryter med det för sina bröder. Och vill ta plats liksom. Det är det jag ser framför mig när jag ser Josef. Och givetvis blir hans bröder riktigt arga på honom. Helt förståeligt. Och för att bli en bra ledare för Guds folk, då tror jag att man behöver de här tre K:na. Det räcker inte med att man bara har andliga gåvor. Du blir inte en ledare för Guds folk om du bara är duktig på att be för sjuka till exempel. Att Gud har gett dig den gåvan. Det räcker inte. Du behöver en kallelse. Gud behöver ha gett dig det här uppdraget. Han har kallat dig till någonting. Och för det tredje, du behöver en karaktär. Du behöver vara ödmjuk. Du behöver lära dig att inte ta åt dig äran för någonting som Gud gör. Vilket Josef gör i det här. Han liksom upphöjer sig själv på något sätt. Som bröderna retar sig på väldigt mycket. Han retar upp folk helt enkelt runt omkring. Men vad händer då om man saknar något av dessa tre kon? Om du saknar en kallelse, eller om du saknar karisman, alltså gåvorna, eller om du saknar karaktären. Vad gör du då? Det är det som Josef kommer att gå igenom nu. Gud kommer jobba med honom. Och det kommer Gud göra med dig också om du är beredd att följa honom. Och att lita på honom. Och att gå den väg som han har kallat dig. Saknar du någonting av dessa tre kon, då kommer Gud att jobba med dig och låta det få växa fram i dig tids nog. Bara en liten parentes om... jag ska inte prata så mycket om bröderna. Liksom, utan jag vill bara konstatera att de blir så trötta på honom att de tar honom, slänger honom i en brunn och säljer honom till ismaeliterna. Som sen säljer honom vidare som en slav i Egypten. Och så river de sönder hans kläder och hans fina kläder, ni vet, som han har fått av sin pappa. Som var så ståtlig och fin. Och jag vill bara liksom... Finns det någon symbolik där i den här vackra kläderna som han blir iklädd sin faders välsignelse på något sätt? Och får en status i och med de här vackra kläderna. Känner ni igen symboliken någonstans? Det här bibelordet som jag alltid läser för er. Kommer ni ihåg vart det står? En gång, det börjar nästan bli nu varannan... helg som jag uppmärksammar det här bibelordet. Kommer ni ihåg vilket brev det var ifrån? Inte ens brev. Galaterbrevet, kapitel 3. Och så vers 27 så står det: alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. På samma sätt som Josef blir iklädd en vacker klädnad. En tunika, liksom, lång, vacker, fin grej. Som symboliserar status. Och att min fader älskar mig och har satt mig på en plats som jag som är en fin plats. Liksom. När vi blir iklädda Kristus, då blir vi iklädda en sån här vacker klädnad. Vi är någonting i Kristus. Vi har en status. Vi är vackra. Det är symboliskt. Gud älskar oss. Vår fader har gett oss någonting vackert, något rikt, något värdefullt. Vi är något. Och när vi går någonstans så ser folk att där är en person som är älskad av Gud. Kanske kommer de hata dig för det, som Josefs bröder gjorde. Men det får man ta. I alla fall, Josef har sålt som slav till Egypten och nu är han i Egypten. Och där hoppar vi in i nästa text. Och det är från Första Mosebok kapitel 39 och vers 1-2. Josef hade förts ner till Egypten och Potifar, som var hovman hos farao och befälhavare för drabanterna, köpte honom av ismaeliterna som hade fört honom dit. Herren var med Josef och allt lyckades för honom. Han var i sin egyptiska herres hus. Okej. Det här är Josef är alltså med om någonting som jag tror alla människor någon gång ibland i livet är med om. Nämligen att folk är taskiga mot dig. Folk gör saker mot dig som... du är oskyldig och folk behandlar dig illa. Och du hamnar på en plats där du inte alls ville vara. Jag tror att vi alla känner igen oss att någon gång i livet har det hänt med oss. Det är Josef med om. Han har inte gjort sig skyldig till det här. Men nu är han helt plötsligt slav i Egypten. Det Gud gör, det är att... Okej. Om någon är taskig mot dig och försätter dig i en situation som är eländig, då tänker jag minst välsigna dig i den situationen. Josef var trogen mot Gud. Och då gjorde Gud honom till en... Gud tänkte så här, om bröderna gör Josef till en slav, då ska jag göra honom till en framgångsrik slav. Och det är ofta så Gud arbetar med oss. Om dina arbetskamrater... eller om din chef sätter dig på en dålig arbetsplats bara för att han tycker illa om dig, han vill ha bort dig, då kommer Gud, om du är trofast mot Gud och fortsätter att vara trogen, då kommer Gud att göra dig till en framgångsrik person på det jobbet, trots att det var ett eländigt jobb. Det verkar vara så Gud jobbar med Josef i alla fall. Vad den som händer honom, för han är med om en massa hemska saker, så är det som att Gud accepterar det och sen gör något bra av det liksom. Han vänder situationen till någonting positivt. Men det vi också kan lära av Josef, det är att han väntade inte bara på Guds välsignelser. Han satt inte stilla och väntade. Utan han lärde sig det egyptiska systemet. Han lärde sig språket. Han lärde sig sitt arbete. Han jobbade på att bli duktig på där han hade hamnat. Han väntade inte på bättre tider. Det tycker jag också vi ska lära oss någonting från Josef. Det tog faktiskt 11 år för honom innan han nådde den här höga positionen som vi ofta tänker om Josef. Så lita på Gud. Arbeta hårt där du än hamnar. Ta emot Guds välsignelser. Så får du framgång i det du gör. Vi kommer till nästa ställe här nu i bibeltexten. Det är samma kapitel, men vers 11. Men en dag, då han kom in i huset för att utföra sitt arbete och ingen av husfolket fanns inne, grep hon honom i manteln och sa: ligg med mig. Men han lämnade manteln i hennes hand och flydde därifrån. Det är alltså Potifars hustru här som lurar, eller försöker lura Josef i säng. Och det står i det här kapitlet också att Josef såg bra ut. Och det kan man ju tänka sig är något positivt. Men i det här fallet verkar det ha varit förödande för honom. Därför att Potifars hustru vill ha honom i säng. Och här möter alltså Josef sin första riktiga frestelse. Allt annat som har hänt honom har inte kunnat göra någonting åt. Hans bröder har sålt honom och sådär liksom. Det är inte så mycket han kan göra åt det. Men här möter honom en vacker kvinna som har makt och är inflytelserik. Och som vill ha honom i säng. Hur ska han agera? Det som vi ser här är att Josef har lärt känna Gud. Josef står emot synden. Och ännu en gång så blir Josef av med sina kläder. Har ni tänkt på det? Bara en liten onödig detalj. Men det verkar vara något med Josef och att bli av med sina kläder. Och river tag i den hans mantel och den får han fly bort ifrån. Men en fråga vi måste tänka på det är: vad ska man göra när man möts av en frestelse? Vi möter alla frestelser på olika områden. Så ofta så gör vi en viss synd till värre än en annan. Och så alla som frestas av den synden, de är de värsta synderna, tänker vi. Men så är det ju inte, det vet vi ju. Vi har ju alla våra olika områden där vi frestas. Och alla synder är lika mycket synder. Så att, men hur ska man göra? Jag tror att Paulus hade läst om Josef. Därför att han skriver i Korintherbrevet att fly bort från otukten. Fly, precis som Josef gjorde. Och det är rekommendationen från Josef. Möter vi frestelse, gå därifrån. Alltså håll dig på avstånd från det som du tycker är frestande i ditt liv. Om det finns saker du vet att här kan jag falla. Här riskerar jag faktiskt att synda. Det finns en risk. Håll dig därifrån. Ja, men till exempel, skulle jag gå på krogen, vilket jag inte tycker att det är fel för kristna, så länge man inte dricker sig berusad. Men skulle jag gå på krogen, det finns ingen risk att jag frestas av alkoholen. Verkligen. Det finns ingen som helst risk. Jag kan gå på krogen varenda kväll, rent teoretiskt. Och bara prata med folk och ha det trevligt. Utan att känna mig det minsta frestad av att ta och dricka lite alkohol. Men skulle jag gå på någonting annat, då kanske jag skulle känna att här finns det risk. Då ska jag hålla mig därifrån. Och så ska du känna om du känner att det finns en risk att jag dricker alkohol ifall jag går på krogen. Då ska du inte gå på krogen. Det är liksom det här systemet man ska försöka få in i sitt liv. Att vet jag om att jag har ett riskbeteende helt enkelt, då ska jag inte gå dit. Men här drabbas han ju av frestelsen utan att kunna... Han kanske borde ha tänkt sig för. Jag är helt ensam i huset med Potifars hustru. Kanske inte den bästa situationen. Han kanske hade kunnat tänka sig för där. Men så var det inte. I alla fall. Potifar blir arg, står det i texten. Jag tror inte att han varit arg på Josef. Därför att jag tror att han visste att hans hustru var på det sättet. Det framgår lite i texten. Jag tror att Potifar blev arg och kände sig tvungen att sätta Josef i fängelse. Trots att han visste att Josef inte har gjort något. Jag tror att han litade på Josef i det här fallet. Annars hade han dödat honom. Dödsstraff med en gång för såna här förseelser. Men i alla fall, han hamnar i fängelset. Och i det här kapitlet, trots alla bedrövelser, så står det 5 gånger att Herren är med Josef. Herren välsignade Josef. Gång på gång på gång i samma kapitel. Herren är med Josef. Trots att han är med en massa elände. Så bara för att man upplever elände och bedrövelser i sitt liv behöver det inte betyda att Gud har lämnat dig. Sen Gud kan vara med dig i den situationen. Och nu sitter då Josef i fängelset. Och precis som förut, om folk försätter Josef i en bedrövlig situation, vad gör Gud då? Han gör honom framgångsrik i den situationen. Så Josef blir framgångsrik i fängelset. Har ni hört talas om, ni har ju säkert hört det här om Josef ganska många gånger. Men ni känner väl till att det kom 2 stycken personer till Josef som hade varit en dröm. En som hade en dröm om bröd och en som hade en dröm om vin. Kommer ni ihåg det? Och så tyder han de här drömmarna. Tycker ni att det finns någon likhet här med Jesus, det här med bröd och vin? Möjligtvis. Finns det någon parallell till Nya testamentet? Kanske nattvarden, eller? Ser ni här? Det finns ganska mycket här. Och bara lite en kuriosa detalj. En av de här kriminella, de satt ju i fängelse för något brott de hade gjort. Josef tyder drömmen och säger att du ska få om 3 dagar, lägg väl märke till 3 dagar, ska du bli fri. Och till den andra i fängelset, vet ni vad man säger till han? Om 3 dagar ska du hängas upp på trä. Hängas upp på trä. Vad är det? Känner vi igen det från Jesus möjligtvis? Korset kanske. Och just det här med det faktum att 2 stycken kriminella vid sidan om Jesus, rövarna på korset, en av dem blir fri. Eller hur? Det finns mycket paralleller i Josefs liv till Jesus. Vi ska gå vidare i texterna. Första Moseboken kapitel 41, vers 14. Då skickade farao bud efter Josef. Man skyndade sig att föra ut honom ur fängelset. Och han rakade sig och bytte kläder och kom inför farao. Farao sa till Josef: jag har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Men jag har hört sägas om dig att när du får veta en dröm så kan du uttyda den. Josef sa till farao: inte jag, men Gud kan ge farao ett gynnsamt svar. Gud kan använda perioder av stillhet i våra liv för att förädla oss. Josef fick sitta 2 år i fängelset. Men när Guds timing var perfekt så blev han direkt frisläppt. Och den här tysta perioden av stillhet, och han hade fått också vara 11 år tidigare. Alla de här åren i Egypten har gjort någonting med Josef. Gud har jobbat med honom. Kommer ni ihåg när han första gången fick de här drömmarna, hur han tog åt sig äran och ville bli upphöjd av sina bröder? Kommer ni ihåg det i början här, när han var 17 år? Nu har Gud gjort någonting med honom. För när farao kommer med en dröm som behöver bli uttydd, vad gör Josef? Han säger direkt: inte jag, men Gud kan ge farao ett gynnsamt svar. Någonting har hänt, eller hur? Någonting har hänt med hans karaktär. Han har vuxit inombords. Han har samma kallelse som Gud gav honom när han var tonåring. Han har samma andliga gåva. Fortfarande att tyda drömmar, eller hur? Men nu dessutom, han har en stark karaktär. Och nu är Josef redo att bli Israels ledare. Nu är Josef redo att bli en ledare för Guds folk. Och vad händer då? Nästan direkt här efter det, han blir upphöjd igen. Han vägrade ta åt sig äran för det här, men då upphöjde farao honom ändå. Han blir Egyptens ledare. Och hans, så vet ni vet det här med att hans bröder kommer för att det är svält, de så kallar det, i Kanans land. Så hans bröder kommer och vill ha korn, säd, bröd, om man ska kalla det. Jag ska inte gå in på det, för jag vill inte, den här predikan handlar inte om Josefs bröder så mycket, utan mer om Josefs förvandling här. Så väldigt kortfattat, Josef låter sina bröder gå igenom en slags omvändelseprocess. Han leder dem steg för steg till att ångra sig sina synder och att bekänna det, och att liksom sådär, så förlåter de varandra och har ett kramkalas, och så är familjen återupprättad på något sätt. Men jag vill avsluta här med att lyfta fram hur vis Gud är. Därför att vi ska gå in i kapitel 43 och 32. Första Mosebok 43 och 32. Och de satte fram särskilt för honom och särskilt för dem, och särskilt för de egyptier som åt tillsammans med honom. Egyptier får nämligen inte äta tillsammans med hebreer. Det anses avskyvärt bland egyptierna. Varför läste jag det här? Jo, när bröderna har kramat och allt det där, då ställer Josef till med middag. Men så ser vi i texten här att alltså Josefs tjänare då i huset här satte fram särskilt för Josef, särskilt för bröderna och särskilt för egyptierna, alltså tjänarna och alla de som var där. Varför då? Jo, därför att, det står ju i texten här, därför att egyptierna kunde inte tänka sig äta tillsammans med andra folkslag. Egyptien vid den här tiden var ett otroligt rasistiskt folk. De äter inte tillsammans med några andra än egyptier. De äter ju inte ens tillsammans med Josef, som är deras egen ledare. Josef var ju hela Egyptens ledare. Bara farao var högre än honom. Men de äter inte ens tillsammans med Josef. Så rasistiska var alltså egyptierna. Därför att de visste ju att han var en hebre. Och vad är liksom tanken med detta? Jo, Gud hade ju en plan att Israel måste få leva isolerat för att inte beblanda sig med de avgudadyrkande folken runt omkring. Och nu för alltså Gud in dem i Egypten. Ni vet, landet Gosen eller vad heter. Där får de leva med Egypten runt omkring dem. Helt beskyddade från utifrån av egyptierna, rent militärt och så, ni förstår. De får ta del av alla Egyptens välsignelser, rikedomar, mat. För att Josef är ju Egyptens ledare. Och egyptierna kommer under inga omständigheter vilja beblanda sig med dessa hebreer, israeliterna. Så de får leva där isolerade. Gud har gett dem en plats där de kan få utvecklas som en nation, bli den här heliga nationen som Gud har som plan för dem. Där kan Gud forma Israel till en nation under 400 år, tills de sen ska, Mose kommer att ta ut dem ur Egypten. Vi ser här hur Gud redan hade tänkt detta från början och förberett alltihopa med att föra dit Josef och så vidare. Gud hade en plan, men han behövde förädla Josef. Och på samma sätt ska du se på ditt liv, tycker jag. Att Gud har en plan för ditt liv. Han förbereder dig, han förädlar dig, han gör dig bättre. Nu ska jag avsluta här med att bara lite liksom, om Josef och Jesus. Några punkter. Likheterna mellan Josef och Jesus. Båda var älskade av sin fader, men hatade av sina egna. Båda fick lida, trots att de var oskyldiga. Båda såldes för silvermynt. Båda överlämnades till hedningarna. Båda levde en tid i Egypten. Båda blev frestade, men var trots allt trofasta. De försvarade sig inte när folk anklagade dem. Vi såg att de mötte två kriminella och en blev fri och en dog. Vi har brödet och vinet i drömmarna. Det står att båda var uppfyllda av Guds ande. Båda blev upphöjda efter att de först hade förödmjukats. Båda blev upphöjda just bland hedningarna, men glömda av sina egna. Den situationen lever ju vi i än idag. Att det är ju faktiskt vi, alltså alla andra folk, som upphöjer Jesus. Det är ju inte det judiska folket, hans eget folk, som gör det, tyvärr. Men ändå så kanske det kommer bli en mer, ännu mer komplett lista här. Att han visar sig för sina bröder, judarna. Och de också tror på honom. Och de också kan ha ett kramkalas. Jesus och det judiska folket. Båda fick en hednisk fru, står det. Det läste jag inte i texten, men Josef tog sig en egyptisk kvinna till fru. Vi är ju, alltså församlingen, är ju Kristi brud. Båda var 30 år när de gick in i sin tjänst, så att säga. Och avslutningsvis, båda blev världens enda källa till bröd. Det är bara hos Jesus som vi kan få livets bröd. Och på den tiden var det bara i Egypten, via Josef, du kunde få tillgång till bröd. Vi ska be tillsammans och låta den här texten få tala till oss, till våra hjärtan. Har Gud möjligtvis en kallelse till dig? Någonting han vill göra med ditt liv? Och som du kanske fick när du var tonåring, men du har ännu inte kommit in i det. Kanske beror det på att Gud har behövt jobba med dig fram tills idag. Gud har behövt förädla dig. Han har gett dig gåvor, andliga gåvor. Men du har inte kunnat använda dem ännu, för att då har du bara ställt till det. Kanske är det så att du känner igen dig, Josef. Kanske är det så att han har behövt jobba med dig, förädla din karaktär och göra dig till en stark person som inte tar åt dig äran utan upphöjer Gud istället. Vi ber att den heliga anden får tala till dig i ditt hjärta. Jesus, tack så mycket för Josef. En fantastisk förebild. Tack för det vi kan lära oss om och av han. Jag ber att du talar till oss om våra egna individuella kallelser och din plan för våra liv. Hjälp oss att växa i våran tro, att förädlas i våran karaktär. Ge oss de gåvor vi behöver i den tjänst du har gett oss, herre Jesus. Och tack, herre Jesus, för att vi är älskade av dig. Oavsett om andra människor försätter oss i situationer som vi inte borde ha hamnat i, så tackar vi dig för att du kan upprätta oss och göra någonting bra av den situationen ändå. Och jag ber, Jesus, att du jobbar med oss, herre. Förädla vårt hjärta. Amen.